I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Visst är det underbart med vintern. Det är mörkt när man vaknar, mörkt när man går till jobbet, mörkt när man kommer hem från jobbet. Det är dessutom pisskallt och man fryser stjärten av sig så fort man går utanför dörren. Huden mellan fingrarna blir torr som fnöske och ansiktet förvandlas till en narig och grönblek degklump. Det är i dessa stunder som känslor och sånt förhoppningsvis kan fungera som din alldeles egna lilla värmedyna. Något som du kan luta dig mot när livet känns som allra kallast. Så ta en stor kopp kaffe, pilla in en dubbel snus under läppen och sätt dig bekvämt i din favoritfåtölj. För nu är det dags för avsnitt 82 av känslor och sånt. Och det är lite av en frukostspecial idag, Niklas.
Så himla gött. Det är ju lite lyxigt. För vi är inte i studion. Vi är hemma hos dig, Kallis.
Ja, i min frukostateljé.
Så himla gött. Kommer hit på morra. Och då luktar det inte gammal dam, utan det luktar nybakt bröd.
Ja.
Nästa, det är påminner om min mormor lite. Det är lite gammal dam. Men oj, vad mysigt.
Men jag gillar ju frukost alltså. Det är en lite underskattad. Eller det är inte så ofta man tar sig tiden att käka ordentlig frukost och sitta ner. Ibland blir det något i all hast liksom.
Men för att det är ju lite annorlunda för mig då som ska ha barn. Jag gör ju den där grejen väldigt ofta nu för att stötta Elif. Så jag går ju upp tidigt, satan. Och ibland händer det faktiskt att jag gör lika god frukost som du gjorde idag med nybakt bröd. Och det är ju fantastiskt att sitta och insupa morgonen och få en bra start på dagen.
Men hur skiljer sig frukosten nu för tiden mot när du till exempel var barn då?
Ja.
Mycket eller?
Jo, men jag käkade ju kött när jag var liten.
Ja, just det gör jag inte längre.
Nej.
Prickig korv.
Ja, alltså några av de bästa grejerna som jag minns från barndomen var nog ändå prickig korvmacka, rostis.
Ja.
Mycket smör och sen prickig korv. Gärna Perssons. När den kom, fy fan, det var ju livet.
Ja.
Sen två... återigen, rostis, dock mycket smör och en stor klick med leverpastej.
Oh.
med smörgåsgurka. Jag tyckte det var så gott. Nummer 3, och egentligen den bästa av dem alla, var ju att faktiskt vara hemma hos min mormor på sommaren. För varje morgon så bakade hon mommibröd.
Mm.
Hon kallas ju för mommi, min mormor. Och mommibröden var ju dock lite onyttiga. Det var ju i princip bara så här klint jävla vetemjöl med vatten och jäst. Men oj vad gott det var när de var nygräddade. Och då gjorde jag någonting som kallades för Elvis.
Aha.
Det var ju att hon hade ju exakt sånt här smör som du har hemma nu. Så här extra saltat Bregott smör.
Ja, det är gott.
Och så tar man liksom en stor slev med smör på varenda tugga. För att det är nämligen fint. Min mormor säger alltid det. Att i Frankrike gör man så att man håller inte på att bre hela mackan. Nej. Utan man tar liksom en tugga i taget. Exakt. Så man fick en egen smörkniv då. Så att då tog man en stor Elvis-klick så att det såg ut som en Elvis-frisyr liksom, av smör på en tugga bröd. Och sen så la man på en klick med en alldeles för söt men oså god marmelad. Det var min morfars bästa marmelad. Så den kombinationen med det här nybakta brödet, alltså det är himmelskt.
Cute.
Och det var därför jag alltid gick upp ungefär 3-5 kilo varje sommar.
Ja.
Tack mommi.
Det, jag kommer ihåg det där också. Just frukosten hos mormor och morfar var alltid jättegod. Och min mormor gjorde också god marmelad. Plommon eller rabarbermarmelad.
Men gud.
Och så nybakat bröd och så fick man varm choklad.
Oh.
Fast inte med så här, oh boy, utan hon la i kakao och socker. La i lite granna varm mjölk. Vevade ihop det så att det blev en liksom chokladsmet. Och sen på med den varma mjölken.
På tal om varm choklad och sådär, var din mormor som min att lite klumpar mjölken, det spelar ingen roll?
Nej, precis.
Eller den där skinngrejen.
Ja, den är det värsta med den varma chokladen. Ja. Jag förstod inte varför det ibland blev skinn på den.
Så jävla äckligt.
Det var inte alls gott. Jag ser också att jag har lite grödor här på köksbänken.
Nej, men om jag ser.
Det är faktiskt för att jag börjat lägga mig till med gröna fingrar. Och det är inte någon slump, för att jag har börjat kolla på ett program, en dokumentärserie som heter Mandelmann. Har du sett den?
Nej, icke.
Ja, men den är jättepopulär, men för de som inte har sett den här dokumentären så handlar det om Gustav och Marie Mandelmann och deras liv på gården Djupadal på Österlen. Och det här paret då, de bodde tidigare i Stockholm på Bondegatan och levde stadslivet. Men för 20 år sedan så bestämde de sig för att flytta ut från gården eller flytta ut från lägenheten i Stockholm ner till Skåne till den här gården då, och bli helt självhushållande med djur och grödor och liksom göra allting från scratch helt själva.
Från att ha varit hipsters på Bondegatan till att bli iber-hipsters.
Ja, alltså riktigt iber-hipster. Och så får man då följa dem genom de här årstiderna med djuren, när de kalvar, släpps ut på grönbete, när de gör mat av spannmålet, av alla odlingar, alltså när de fixar och trixar. Och så är de är så, känns i alla fall så genuint kärleksfulla och gulliga och gössiga och fridfulla. Att de bara går runt där på gården, fixar lite, kolla, odlat en tomat här, och så gör de något gott av det. Och så är de jättegulliga mot varandra, det här paret också.
Wow.
Man blir verkligen så inspirerad när man ser det och bara så här, fasen, så där skulle jag också vilja göra. Jag skulle också, tänker man då, flytta ut till någon liten gård och bara, du vet, hugga lite ved och fixa och dona lite grann. Men jag tänker att det skulle vara liksom en sån himla frihet. Och jag tänkte vi kanske skulle ta och prata lite om det här med just frihet. Vad som är frihet, vad som är så här frihet för dig.
Du vet, har du sett det här klippet med den här lilla tjejen? Hon kanske går i ettan på typ när hon säger att bara, ja, men först är det högstadiet och sen så är det universitetet och så dagis och sen ska man jobba hela livet. Kan de inte bara låta en vara i fred?
Ja.
Har du sett det?
Nej, jag har inte sett det.
Jag ska visa dig sen.
Varför går man på dagis och skolan och universitetet och högstadiet och jobbar hela livet? Man får ju aldrig var i fred någon gång.
Jo, men jag tycker att det ligger någonting i det som hon säger. Därför att, ja, fan, att de inte ens kan låta en vara. Ska man hålla på? Och varför ska man jobba? Varför ska man utbilda sig? Varför ska man tvinga sig att göra alla de här sakerna? Jo, för att systemet och samhället ser ut så. Men jag hade en dröm när jag var liten om att få bli vuxen. Och jag kommer ihåg det här skarpt, att jag låg i sängen i samma rum som min brorsa, och vi snackade om framtiden och hur det kommer bli när man är stor och får göra vad man vill. Och också att uppleva den här friheten, för vi kände oss väl lite låsta där när vi kom på att fan, vi ska ju gå i skolan hela livet. Typ. Mm. Och så sa jag till min bror så här, bara, men du vet, en dag så vaknar vi upp så är vi 17.
Mm.
Du vet, det, även fast att det känns som en evighet, men en vacker dag så kommer vi vara 17. Och jag kommer ihåg det här så skarpt, för jag sa till mig själv och min bror att det här sekunden, det här ögonblicket ska jag komma ihåg när jag säger det. För sen vipsen då kommer jag vara 17, och då kommer det kännas som att det var 2 sekunder sedan jag låg här och snackade med dig. Och så blir det så här mindfuck nu när jag är liksom, först när jag blev 17 och bara kom ihåg den grejen. Och sen nu också när jag är 30, bara fan vad snabbt det gick. Men då, nu när jag är vuxen och kan göra vad jag vill, känner jag då en frihet? Jag skulle vilja säga det här till lilla lågstadie Niklas då, att jag säger bara, jag är så lycklig idag därför att jag känner frihet.
Mm.
Och det handlar faktiskt inte ens om att jag har pengar och kan göra vad jag vill, utan det handlar bara om att jag får bestämma över mitt liv. Men det är det som är frihet för mig.
Men jag tror att frihetskänslorna, de kommer av att man har känt sig liksom låst.
Mm.
Och att man känner att det har på något sätt suttit liksom handklovar på en. Man kan känna sig låst på så många olika sätt. Och jag tror friheten kommer när man liksom övervinner den där rädslan. När man antingen tar sig ut liksom från fängelset. För man har känt sig låst i någonting. Och där är det ju individuellt. Precis som du snackar om att du känner dig låst i skolan. Och att du känner dig liksom tvingad att du skulle gå en väg att ha ett vanligt kneg. Och så har du känt dig hängande över dig. Och så är du modig och går en egen väg. Och så liksom, så funkar det eller funkar det inte. Det spelar ingen roll, för du får bestämma själv vilken väg du går. Och det tror jag är... Det är därifrån frihetskänslan kommer ifrån. Liksom.
Men också när det kommer till jargonger, kommer jag på nu när vi pratar om det. Alltså, hur skönt är det inte att vara exakt den åldern vi är nu?
Mm.
Alltså, jag bara njuter av det.
Mm.
Därför att vi kan på riktigt få vara som vi vill. Som tur är... Ja, nu pratar jag för sig bara för mig själv.
Mm.
Men som tur är så finns det ju utrymme här i mitt liv där jag bor att få vara mig själv.
Mm.
Och bara kunna göra det som jag vill och känner för. Och inget av det går emot varken så här, lagens långa arm.
Mm.
Eller någon sån här jobbig kultur bland mina vänner som tycker att man ska vara på ett annat sätt. Liksom. Så att jag tycker bara att det är bara tur att jag hamnat där jag är. Men det är så jävla skönt. Jag har alltid velat ha det så här. Men har du känt liksom, dig begränsad på något vänster nu i den här åldern, att du inte får känna dig fri liksom?
Nej, men jag tror att när jag får så här just frihetskänslor, så är det när jag tar mig över en liksom en jobbig känsla.
Mm.
För oftast har det känts som att det som håller mig tillbaka är oftast hjärnspöken då, som kanske säger att det där kommer inte klara, eller det där slås. Alltså att man slås ner av sig själv liksom.
Mm.
Och det har jag väl känt av särskilt den senaste tiden väldigt mycket.
Mm.
Och det är oftast det som håller en tillbaka. Men de gånger jag känner mig som mest fri är när jag har fått inspiration till att göra någonting. Och sen liksom fullföljt det.
Mm.
Och det har blivit som, eller inte helt, men, ja, men som jag har liksom, att jag vågat ta steget i att göra någonting och fullfölja någonting. Som jag fått en idé att jag skulle vilja göra.
Mm.
Då känner jag mig fri.
Men hur stor del spelar pengar in när det kommer till din känsla av frihet?
Ja, men jag vet inte hur stor egentligen. För jag, med massa pengar så känner jag också att då skulle det skulle sätta igång kanske så här vissa procedurer av saker som jag skulle vara lite rädd för liksom.
Mm.
Alltså det är där det jag tror att hade jag fått 10 miljoner här och nu.
Ja.
Då skulle jag på något sätt tyckt att det skulle vara helt fantastiskt. För jag skulle slippa kanske ångest att gå runt och tänka på att jag inte har tillräckligt mycket med pengar. Det skulle ju säkra upp en framtid. Men det skulle vara jobbigt om jag skulle sätta sig inför så här för stora beslut liksom, med pengar då. Vad jag skulle göra med dem och sådär.
Känner du dig fri när du får odla dina ekollon här i lägenheten? Känner du dig som en mandelman då?
Nej, men det andra skulle komma till. För det är lite vi in och pratar om också. Att frihet är kanske olika saker för olika människor.
Mm.
Jag tror inte att jag skulle känna mig fri om jag levde livet som han mandelman på den här gården.
Fy fan vad jobbigt.
Det skulle kännas bra i fantasin liksom. När jag tänker på det.
Hur gör man ens?
Ja, men jag skulle ta hand om 17 höns, grisar, getter och ankor och allt för det. Samtidigt som jag skulle plöja åkrar och inte ha liksom en enda dag där jag bara kunde sitta och spela FIFA. Det skulle kännas som att jag skulle ha det här hängande över mig. Att jag bara, ah, shit, nu förfaller gården här. Jag måste ta tag i det.
Och så måste vi emigrera till USA och Amerika då.
Ja, men det är det. Och det är det jag tror att vi liksom i samhället då kanske håller på och tittar på alla andra. Och de i sin tur och tittar också på alla andra. Och det är så det skapas liksom så här normer av att frihet eller att vara successful eller att vara framgångsrik, att det tas fram liksom så här mallar av koncept. Mm. Det där man måste börja titta lite inom sig själv liksom, och vad är det jag mår bra av och vad är det jag blir glad av och vad är det jag känner mig fri av och vad är det jag känner mig låst av. Det är därför inte alla kanske passar att gå samma typ av utbildning i plugget och du vet, massa grejer. Nu känns det som vanligt att vi har satt oss i en riktig kaffesump här när vi ska prata om frihet och försöka bena ut saker. Jag känner mig målig.
Ja, det är väldigt lätt att gå ner i gropen och aldrig komma upp.
Ja, verkligen. Ja. Så här när livet är lite grått och trist i vardagen, Niklas. Vet du vad man kan göra för att spicea upp tillvaron lite grann?
Det är ingen aning, men du får gärna berätta.
Ja, man skulle till exempel kunna raka könet med en stavmixer. Gå på fest med Anders Borg. Samla alla syskonen och kolla alla säsonger av Game of Thrones. Eller så kanske man bara, du vet, smyger efter något i mataffären och lägger varor i någon annans korg.
Va?
Ja,
eller är det här saker som du har gjort eller?
Eller så kan man låtsas vara guide på ett museum, prata doktigt dålig engelska och hitta på sjuka lögner om alla föremål.
är det här någonting du har
Nej,
gjort?
Det var en sån här lista jag såg på Twitter, så här spänning i vardagen. Jag höll på att
festa med Anders Borg.
Ja, nej det.
Boo!
Nej, men ja, men jag vet inte, jag bara låg och tänkte på så här saker som kunde vara roligt att göra liksom. För just nu känns livet lite så här enformigt och trist.
Lite fnasigt.
Men på tal om det här med att låtsas vara guide på ett museum, har du någon gång låtsas vara någon annan eller utgett dig för att vara någon annan i något så här sammanhang?
Det har inte hänt ofta, men 2-3 gånger har det nog hänt i alla fall i livet. Jag vet, jag kommer ihåg senaste gången. Det var när jag lurade massa småbarn nere i fotbollsburen här nere.
Att du lirade i PSG?
Ja, jag lirade i PSG, jag har tränat med Zlatan så här, och det var så himla kul att få ljuga.
Ja.
Men det har faktiskt bara hänt en riktig gång tidigare. Alltså när jag verkligen har gått all in för det, och det var när jag gick på gymnasiet och så var jag på en klubb i Jönköping som heter Bongo. Och jag var singel och så skulle jag raggas lite då. Och så var det en tjej som kom fram som jag för övrigt inte alls tyckte var särskilt skön. Men jag tänkte bara, men nu har jag chansen att bara vara någon helt annan. Jag ville testa på det och också kolla min förmåga att ljuga. Hur bra är jag när det väl kniper liksom, när det väl gäller. Och det visade sig att jag var ganska bra. Jag gjorde den här grejen att jag frågade henne massa frågor om vad hon tyckte om och vad hennes drömmar var. Och i hennes fall så var det att jag älskar delfiner och jag älskar att resa. Och jag bara, nej, du skämtar. Jag har varit delfinskötare i 4 år i Nya Zeeland. Hon bara, va?
Ja.
Och du vet, så började vi snacka om det. Och jag bara fortsatte liksom köta på om. Och du vet, jag tog ju bara en massa så här referenser från Rädda Willy-filmen och sånt där. Tog det lilla jag kunde och försökte prata så mycket om så lite som möjligt liksom. Men hon köpte det med hull och hår. Och det var ju jävligt kul faktiskt.
Äkta Leonardo DiCaprio som...
Ja, Catch Me If You Can.
Jag älskar den. Alltså att han kan så här... bara att ta sig an så här rollen som flygkapten.
Det handlar om att göra mig självförtroende.
Ja, exakt, det är det. Exakt.
Men har du gjort det?
Ja, faktiskt ganska många. Många gånger. Men jag kommer ihåg en grej en gång när det gick lite fel. Det var när jag bodde i Etiopien. När jag var 17 år med min pappa som jobbade på ambassaden. Och eftersom det var bara jag och pappa som bodde ihop så hade han som grej liksom att han fick ta med mig på diverse liksom uppdrag och olika möten och sånt där. För att jag inte skulle behöva vara själv liksom. Så jag hängde på ganska många så här delegationer och resor. Var i Kenya och hämtade ambassadörspost och gick på diverse mingel och middagar hos olika biståndsorgan och ambassadgrejer och sånt där. Och jag tyckte det var väldigt roligt för då fick jag klä upp mig i kostym.
Ja.
Och känna mig liksom lite vuxen. Men sen så blev det lite tråkigt för varje gång jag var på ett sånt där då, mingel eller någon sån här tillställning. Så när jag sa att ja, men jag går i skolan liksom, då var man ju inte så intressant för de här gubbarna och folket liksom, på de här tillställningarna. Utan då var det, ja, vad roligt liksom. Så då, samtidigt hade jag ju börjat snappa upp vad folk pratade om.
Börsen?
Nej, det gjorde de inte. Nej. Men det var ju olika då. Ja, men olika så här, verber och termer liksom. Som handlade om diplomati och bistånd. Liksom. Men private sector development.
Ja, men det är det här jag menar. Det här var ju ändå, du vet, det här var ju ändå på engelska.
Ja, det var en,
hur gammal var du?
Jag var 17.
Åh, helvete.
Så att då,
att du ens vågade öppna munnen.
Ja,
då.
Så då en gång så bestämde jag mig för att, att gå in i rollen då. Så jag pratade med någon diplomat där från något land. Och så frågade han vad jag gjorde. Och då sa jag ju då självsäkert att jag jobbade för UN. Med private sector development. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men jag kände att jag fick bra självförtroende och bra surr. Och han tyckte det var jätteintressant, den här gobben då, då.
Wow, the youngest man ever working.
Ja, jag menar att jag var en young NGO, så att säga. Så att jag hade ju precis gått ut liksom universitetet. Och här var jag, gjorde jag ju då en praktik på det här UN och FN och hela grejen liksom så här. Och vi stod länge och snackade där. Och till slut så sa den här gubben då så bara, Carl, there's one person I need to introduce you to. Och jag bara, då hade jag ju sippat på cocktaildrinkar där. Så jag var ju lite full i hatten liksom.
Berusad.
Ja, så, ja, så att han drog med mig. Och sen så knackade han en annan man på ryggen som vände sig om. Och då var ju det min pappa så här. Och så sa han, Mr. Ola, you have to meet Carl here. He works for the UN. Och så här, och pappa bara så här, is no. That so? Very interesting. Och jag blev ju röd som en tomat. Och, så här, och han, den här gubben bara, so Carl, tell me just what you told me here before. Because Mr. Ola here, he works with the private sector development, inte bla 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 bla. Och jag bara, yeah.
Do you know where the toilet is?
Ja, det är riktigt pinsamt.
Men det här är ju det mest intressanta i den här historien som du inte ens har riktigt berättat än. Alltså din pappa hade ju två val här. För det första så skulle han ju kunna sätta dit dig direkt. Antingen medvetet eller omedvetet bara, no, that's my son. Skulle han kunna säga direkt liksom. Eller så skulle han få låta dig vara.
Exakt.
Hur blev det?
Nej, men han,
vad sa han liksom?
Han lät mig vara, men jag tappade ju all den här självförtroende som jag hade innan. För att nu kunde jag inte ljuga längre liksom.
Det rann av dig som vatten på en
exakt,
gås.
Exakt, exakt. Så det blev bara lite sådär pinsamt liksom. Men det var ju ändå rätt oförargligt liksom. Och på tal om det här med att utge sig för att vara någon annan. Man har ju hört en och annan skröna om folk som har utgett sig för att vara juvelhandlare. Och att de har sålt smycken som de säger är värda jättemycket. Och sen så är det bara plast och gummi.
Nej, visst.
Men just när man ska handla smycken så vill man ju inte råka ut för skojare då. Utan man behöver ju pålitliga och förtroendeingivande personer. Någon som man verkligen kan anförtro sig till. Och det är där familjeföretaget Jämp Guld är så himla bra. De är ju liksom känslor och sånt certifierade guldsmeder. Och vi tänkte komma med lite veckans tips från Jämp Gulds sortiment. Som vi samarbetar med.
Men jag har ju kollat in då lite på Jämp Gulds sortiment. Det är ju enormt. Men de har ju ringar och örhängen och halsband och gravyrbrickor och klockor och alltså de har ju allt. Men en sak som jag fastnade för var ju tandsmycken. Och det är ju lite så att vi hiphoppare.
Ja, ni är rappare och...
Vi älskar ju guld och allt som glittrar.
Bling bling gillar vi.
Bling bling, precis. Och en sak som är ju typiskt då för hiphoppare är ju då grills. Vet du vad grills är för någonting?
Ja, men det är väl såna här som man sätter på tänderna, va?
Ja, man gjuter av tänderna och sen sätter man upp som en bred skena av guld med diverse juveler på. Och Jämp Guld säljer ju tandsmycken från ett märke som heter Twinkle. Mm. Och de är just proffs på att ta fram såna här små smycken man sätter på tänderna. Inte hela radder med guld över tänderna, utan det är lite så här lite mer petit. Snygga designade
detaljer,
detaljer som man kan limma på. Och det här är, det pajar ingenting på tänderna. Det håller i flera veckor. Och du shinar lite extra på festen.
Riktigt coolt. Och jag såg att de faktiskt, de är inte speciellt dyra alls. Och sen ska man få då, ja men ett litet, kanske ett litet dropp eller ett litet hjärta. Eller vem vet, om man snackar med jämt guld så kanske man kan göra någon annan typ av litet tandsmycke.
Ett litet kos.
Ja, ett litet kos på framtannen. Kan ju inte bli mer
hip-hop
än så. Så checka in Twinkles tandsmycken och allt annat gött som finns på www.jampguld.se, deras hemsida. Och tusen tack Jampguld. Ha, Niklas, blir det någon freestyle idag då?
Nej.
Inte?
Jag ska till studion.
Du ska till studion?
Och ibland måste man ju prioritera.
Tycker du att det är, sen du kunde börja säga att du ska till studion, är du en sån som säger det lite extra? Jag har märkt det hos diverse artist- och musikerkompisar, eller bara folk i branschen man snackar med, är att då lägger man gärna till sig med den här två grejer. Jag ska sitta i session, jag ska till studion. Och det är ju fine, för att det är väl ungefär som att säga jag ska till jobbet. Men du vet, i alla typer av såna här yrkeskategorier så finns det saker man plockar ut som visar att man kan lite.
Jag ska på lunchmöte.
Ja, lunchmöte. Vi tar det på konferens. Alltså, du vet, så här, vissa
AB.
Ord, ja, vet, vissa ord som man då visar att så här, det är lite så här coolt på jobbet. Och jag känner i så här artistmusik så är det så här studion, sessions eller min, om man säger så här... inte min producent, men jo, min A&R också. Den
manager. Men manager har blivit lite mer ute nu. Det är mer, det är bättre att
Så går det lite så här mode i vilka ord och såna där grejer man använder.
Ja, men ja, och jag vet det. Mm. Och jag vill inte vara en snubbe som verkar vilja vara för mer.
Nej.
Så därför just försöker jag dra mig från att faktiskt ens säga orden session och att jag ska till studion. Men jag ska faktiskt till studion och sitta med Robin Stjernberg idag.
Ja, det är ju coolt.
Och vi ska inte vara så där coola och så, utan det vi ska göra, det är bara att vi ska gössa, dricka berka och så ska vi skriva lite musik som vi tycker är det roligaste som vi vet. Och så får vi se vad som händer med det. Men förmodligen så blir det väl låtar till albumet.
Hur går det till? Brukar du få inspirationen när du är i studion? Eller brukar du samla på dig den och skriva ner någonstans? Eller hur, vad kommer liksom oftast inspirationen? För det känns bara som att jag har följt dig utifrån lite. Är ju att du just tar... alltså musiken och så här är ju alltid med dig hela livet. Men du är ganska strukturerad, och när du väl är i studion så är du ganska duktig på att bara så här, nu ska vi göra det här.
Jag kan ju nästan aldrig skriva någonting när vi väl är i studion, just rapmässigt.
Nej.
Då kör vi bara så här melodier och idéer.
Mm.
Och sen går jag hem och skriver på kammaren.
Ja.
Men jag kan skriva om det på skämt.
Ja.
Så att, som i känslor och sånt. Ja. När vi bara säger okej.
Okay, för då på skämt?
Nej, men inte
på det här är ju bara lite på skämt. Det är väl blodigt allvar här.
Ja, men inte så. Jag menar mest bara att det behöver inte bli någonting som man ska spela upp då för sin A&R. Utan det är kravlöst.
Ja, det är kravlöst.
Det är då det blir som roligast också.
Mm.
Men vi får se hur det går. Vad ska du göra idag, Kallis?
Jag ska faktiskt bara in till jobbet lite grann och sen men ta det lugnt faktiskt.
Ja, sen kanske du ska på AV eller någon konferens efter det.
Nej, inget sånt, det orkar jag inte. Nej. Jag ska bara, du vet, hem och serie kolla, eller maraton kolla massa serier och sånt där. Och vi är tillbaka igen nästa vecka. Då tillbaka i studion. Och vi säger väl bara en sak.
Ja, vi säger väl som min farfar jämt brukar säga när han tar en nobbe eller två. Han säger hej då.